Podplay.
Alltså för mig är det bara sjukt att man växer upp med en person. Och liksom, hon var ju allt för mig. Hon var min bästa vän. Hon betydde så mycket för mig. Och sen bara att hon total vänder och bara kan döda någon, alltså döda en annan människa.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Alma. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack så mycket.
Kan du först börja med att berätta lite kort om vem du är?
Ja, jag heter Alma och jag är runt 20-årsåldern.
Och du är här för att berätta din historia. Kan du sammanfatta den lite kort, vad det är du kommer berätta om här idag?
Ja, jag har en bonusmamma som jag levde med många år. Och sen så visade det sig att hon dömdes för mord. Och efter hon dömdes för mord så var det några män som ville hämnas via mig då.
Och budskapet, varför känner du att du vill dela med dig av den här historien?
Men det är mest också för att, liksom att om man går igenom någonting så är det väldigt viktigt att du pratar med någon om det. Liksom, det hjälper inte att man håller allt inne. Utan då ska man ju helst prata med någon man litar på eller någon man liksom känner sig trygg med.
Mm. Om du tar allting från början, berätta lite kort om din barndom och hur det sen senare blev så att den här bonusmamman kom in i ert liv.
Ja, men jag har haft en bra barndom. Levde i en helt vanlig familj. Mamma var ensamstående. Så träffade mamma då. Hon träffade den här bonusmamman. När jag var 6 år gammal och min syra var 8. Och vi levde ihop var det 6-7 år. Vi märkte ingenting. Förstå liksom. Det var inga konstigheter.
Vad var ditt intryck av den här bonusmamman och hur var det att ta emot henne i familjen till en början? Du var ju fortfarande ganska liten. Det är kanske svårt att minnas, men kan du minnas någonting om hur det här var och vad du tänkte kring henne?
Ja, men alltså, jag tänkte inget märkvärdigt. Alltså, hon var en väldigt trevlig, fin tjej. Liksom, och jag började tycka om henne ganska fort. Hon blev en väldigt viktig person i mitt liv. Liksom. Var det någonting så gick jag alltid till henne. Liksom.
Sen så sa du den första tiden. Alltså, var det under de här första 7 åren du inte märker någonting? Eller när är det du börjar minnas eller se saker som förändras?
Alltså, jag märkte ju ingenting förrän typ 3 månader innan liksom det tog slut. Liksom, hon var ju bara en helt vanlig person för mig.
Hur verkade din mamma trivas i det här?
Alltså, mamma, hon trivdes bra, vad jag märkte. Det blev lite jobbigt där på slutet. Jag förstod inte riktigt vad det var. Men nu efterhand så vet jag ju då varför det blev som det blev. Det som händer är att bonusmamman har ett allvarligt stort spelmissbruk. Där min mamma, hon försökte hjälpa bonusmamman då. Hon åkte till ett så här spelmissbrukscenter. Och det gick ju bra första 2-3 månaderna. Liksom, hon spelade inte. Men sen på något sätt så började hon igen. Och då gick det bara ut över med allting. Min syra, hon sålde tidningar på söndagar. Så i ena köksskåpet så hade vi ju en bunt med pengar som skulle gå till min syra. Och de pengarna kunde försvinna. Det var liksom, hon lånade pengar av andra familjemedlemmar till min mamma. Så mamma fick reda på det också. Så det gick ju inte. Vi flyttade till ett hus. Och det var en stor, ganska stor källare i det här huset. Och då så bestämde vi att vi renoverar den här källaren. Så vi ska bygga till lite saker. Och så bonusmamman då, hon var där nere väldigt mycket i källaren. Alltså väldigt mycket. Hon gick bara upp för att äta middag. Och sen liksom gå och lägga sig. Liksom. Och det så var det några gånger jag kom hem från skolan. Där det knackade på dörren. Och då var det ju män som stod utanför dörren. Och det här har även hänt min mamma också. Som frågar efter bonusmamman då. Men då var vi tvungna att säga att hon inte bor här med oss. För att det var det enda vi fick säga. Bonusmamman sa även det till oss. Liksom att kommer det någon och frågar om jag bor här. Då vill jag att ni säger nej. Och sen i efterhand då, när hon åkte in i häktet, så fick vi även reda på att hon hade skrivit till, alltså hon lånade pengar av familj, släkt, alltså kriminella människor. Och då så har hon skrivit till någon person och sagt att våran hund var allvarligt sjuk och att hon behövde låna pengar. Men våran hund var aldrig sjuk. Hon var jättefrisk.
Och de här männen som kom och knackade på, har du fått reda på vilka det här var och vad var det här för typ av personer?
Nej, jag har ingen aning vilka de här var. Det var liksom som att de liksom verkligen begärde pengarna, som att de skulle vara kriminella. Det var den synen jag fick, men jag var inte så gammal då.
Hos Jämofix får du just nu flerpack härdad trallskruv för endast 39. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Stockholmsbutikerna. Du hittar oss på folkpool.se.
Du nämnde här tidigare att den här bonusmamman häktas. Sker det under den här relationen med din mamma eller är det efteråt?
Nej, det var ett tag efteråt.
Och vad var det som hände då?
Det som hände var att bonusmamman jobbade som assistent och hennes kollega hittas död, alltså hemma hos en brukare, och då så spårar de, då kollar de bankutdrag och då så spårar de bankutdraget till en automat och då så kollar de ju kameran på automaten och då så visar polisen en av kollegorna videon då, och det enda man ser är ju näsa och två ögon, men kollegan då liksom berättar att det här är hon. Jag tror jag vet vem det är. Och då åker polisen hem till bonusmamman. Och så säger de det att du är misstänkt anhållen för mord. Och så häktas hon.
Hur fick ni veta det här?
Mamma hämtar ut oss i vår rum. Och då så säger hon så här att det är en sak som har hänt med bonusmamman. Men jag kan inte se vad det är än. För jag vill veta att det här är liksom verkligen sant. Så vi fick ju vänta i flera dagar. Tills det verkligen liksom kom ut. Och när det kom ut, och då berättar mamma för oss att bonusmamman är anhållen för mord. Hon sitter häktad.
Vet man någonting om vad det här mordet handlade om och varför det hade skett?
Nej, vi visste ju ingenting då. Vi försökte lista ut anledningar, men alltså vi såg aldrig riktigt den bilden av henne att hon liksom skulle göra något sånt här. För att hon är ju verkligen inte en sån person. Så vi gick liksom inte lista ut något.
Den här mamman, eller bonusmamman, vad dömdes hon för? För hon fick ju en dom sen.
Mm. Hon fick ju 18 år för mord. Jag för mig att det bara var mord, jag är inte riktigt säker. Men sen så överklagade hon och då fick hon 30 år.
Kan du berätta lite om din mammas reaktioner och känslor och vad sa hon kring? Också att veta om att det har funnits en mördare här i våran familj.
Hon var ju helt förstörd. Hon var så ledsen och hon förstod ingenting. Ingen förstod någonting. Både vår familj och liksom bonusmammas familj. Vi försökte liksom prata om det. Och vi, liksom, för vi sa att det måste finnas en anledning till varför hon har gjort det här. För det är inte hon. Men mamma var så ledsen så hon, alltså, vi kunde inte prata om det typ.
Vad var det man kom fram till, orsaken till mordet?
Det var ju det här med spelmissbruket. Vi visste ju ingenting vid det här laget. Utan mamma fick ju berätta detta för oss i efterhand. Så sa hon det att bonusmamman har ett allvarligt spelmissbruk. Och vi tror att det är anledningen till det. För då fick vi reda på lite mer saker om vilka hon har lånat pengar av och grejer.
Hos Gemofix får du just nu flerpack härdad trallskruv för endast 39. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Stockholmsbutikerna. Du hittar oss på folkpool.se.
Det jag har uppfattat det som, så hon behövde, hon var, det var män som kom hem till henne att hon behövde akut fixa pengar. Och då var att åka hem till brukaren då, det var första alternativet. Och då måste det på något sätt ha gått lite snett. Så att hon, för att hon säger ju att mannen som kom hem till henne, att det var han som dödade den avlidna. Och att hon bara tog korten. Men man vet ju aldrig liksom. För att det enda som är teknisk bevisning är ju bara att hon har varit där. Och då hade hon sprungit därifrån och ja, åkt och tog ut pengar.
Men man har ju kommit fram till att hon mördade honom. Hon sitter ju i fängelse för det här. Hur har mordet gått till?
Hon skulle ha knivhuggit honom.
Men sen kommer hon i fängelse. Vad hände med dig och eran familj? Och...
Vi var ganska deppiga. Vi förstod ju ingenting. Och så var det en dag jag kom hem från skolan. Och då hade vi fått ett brev, jag och min syra. Och då var det ju från bonusmamman. Där hon skriver i brevet att hon inte har gjort det här. Och att hon ska kämpa liksom, för att hon ska bevisa att det inte är hon. Och så skrev hon liksom, hur mycket det betydde och saker. Och det fick ju mig att tveka ännu mer.
Skulle du säga att hon hade några, alltså nu när du tänker på henne i efterhand, några manipulativa drag eller, alltså om du skulle beskriva hennes personlighet?
Jag har inte märkt av någonting. För mig var hon liksom en snäll, positiv människa, liksom alltid finnas där för folk. Så att hon liksom skulle gjort något sånt här, det fanns inte på världskartan för mig.
Bearbetade du och din mamma och syster det här på något sätt? Och påverkades din mamma någonting kanske vidare framåt i nya relationer?
Alla vi fick ju, speciellt mamma, hon fick ju tillitsproblem. Hon var ju väldigt försiktig. Och det tog ju ändå liksom, alltså det tog ju inte jättelång tid innan hon skaffade nytt förhållande. Men hon var ändå väldigt, väldigt, väldigt försiktig. Min syra, alltså hon vill inte prata om bonusmamman alls. Så jag vet inte riktigt hur hon har bearbetat det.
Vad hände för dig här efteråt? Du sa tidigare att det var män som fortsatte komma efter.
Ja, precis. Det var en vanlig dag. Det här var ett tag efter. Så är det något konto, ett okänt konto, som skriver till mig på Instagram. Och då så skriver de att de vill träffas. Och jag vet inte vem det här är, så jag skriver liksom, vem är du? Och då så börjar han hota mig med grejer liksom att, kommer du inte så kommer jag liksom skada dig. Så jag fick åka och träffa dem. Det var väldigt otäckt. För att jag vet inte vem människan är. Liksom, jag vet inte hur han har fått tag på min Instagram, och jag vet inte hur han vet vem jag är. Jag var ju redan rädd efter det här med bonusmamman. Så att jag kände liksom att jag måste göra det här. Jag tänker ifall de faktiskt skadar mig eller min familj. Det vill jag ju inte. Första träffen var att jag åker in på en väg. Och precis ingången vid vägen så står det en bil. Och utanför den bilen så står det massa män. De vinkar fram mig som jag liksom ska åka fram. Och då åker jag fram. Och där står det massa mer män. Så jag körde ju moppe då. Så jag parkerar ju och så tar mig hjälmen och så går jag ut. Och de börjar prata med mig. Och de är ju ganska aggressiva redan då, så jag var ju jätterädd. Och jag hamnade i någon slags chock, så jag kommer inte ihåg så mycket just från första träffen. Men jag frågar liksom, vem är ni? Vad vill ni mig? Och då så säger de att de känner den avlidna personen. Men för mig, jag tror inte på det. För att den avlidna personen ska ju vara snäll, liksom, vad jag fått höra. Och de här personerna var ju liksom kriminella. Så jag förstod aldrig riktigt vem de är.
Kände du igen dem från de här som kom och knackade på eran dörr tidigare?
Nej, jag har aldrig sett dem innan. De säger ju sen, du kan åka. Men svara när jag skriver. Och då fick jag åka därifrån.
Hur många gånger hände det här?
Många gånger. För jag blev ju våldtagen, psykiskt och fysiskt misshandlad. Jag blev ju väldigt förstörd. Jag blev väldigt rädd. Skulle jag gå till skolan så tittade jag mig alltid omkring. Och jag har nog aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Och jag var så ledsen. Och jag förstod ju inte riktigt, för jag var ju inte så stor. Så jag förstod ju inte riktigt heller vad de ville mig. Jag liksom, för mig, jag var ju bara ett olidligt barn. Och jag tycker själv att, liksom, att om någon man känner gör någonting så ska ju inte någon annan person straffas för det. Så jag uppfattar det som att de ska göra något hämnd på mig. De liksom, vi säger att när jag inte svarade så här, jag kommer skada din familj. Och de gångerna, jag vet att det var 2 gånger jag inte dök upp när de bad mig. Och då åkte de ju utanför huset och tog kort på huset. För att jag var tvungen att åka dit och då var jag ju tvungen att åka dit. Jag vet inte att min familj skulle veta något.
Har du någonsin fått berätta det här och alltså anmält det här på något sätt?
Nej, jag har inte anmält det. Jag gick igenom en PTSD-behandling efter det här. Jag pratade med en psykolog och jag berättade aldrig för mina föräldrar, så att det var bara jag som visste om det, förutom mina kompisar då. Men det var ingen jag kunde prata med. Så då jag pratade med en psykolog och då så skickade de mig till BUP. Och då gick jag igenom en PTSD-behandling. Och den här PTSD-behandlingen, den var under så lång tid. Det ska normalt ta cirka 1/2 år, men det tog 1,5 år. Och sista delen av PTSD-behandlingen är att man ska berätta för en närstående. Och då valde jag mina föräldrar. Och då skulle jag, alltså du skriver ner en dagbok, de värsta händelserna. Och sen så kommer han läsa upp det här för de du väljer då ska höra detta. Så det var ju så mina föräldrar och min syster fick reda på det här. Det var ju att min psykolog läste upp vad det var jag hade skrivit.
Hur agerade föräldrarna på det?
Jag var ju inte där på plats för att jag valde att inte vara med. Men när de kom hem så var de helt förstörda. Min mamma var så ledsen. Och min syrra kom hem till mig direkt. Och hon var också jätteledsen. Hon har nog aldrig kramat mig så hårt innan.
Har du fått veta vad det här var för män och vad det här hade för koppling? Hade det koppling till bonusmamman på något sätt?
Jag misstänker det. Jag levde ju ett bra liv innan allt det här. Så jag kan ju inte ha någon slags koppling till sådana personer. Så det måste ju vara bonusmamman. Men jag är inte riktigt helt säker. Jag vet ju inte vilka hon umgicks med eller vilka hon lånar pengar utav.
Om du skulle säga någonting alltså sammanfattande kring just det här som ni också drogs in i genom den här relationen mellan din mamma och henne. Det är ju, ni påverkas ju så många steg.
För mig så är det helt sjukt. Och speciellt hur man kan blanda in barn. De hade ju bara ett vanligt förhållande. Så att jag förstår liksom inte hur hon kunde hamna i den miljön och sen hur vi kunde blandas in i det. Och att hon fortfarande kunde lägga ut om oss på sociala medier. Någon uppenbarligen visste om vilka som följde henne.
Har du och din mamma pratat någonting om det här nu när du ja, men är vuxen och kommer ni tillbaka i det här samtalet ibland?
Ibland kan vi prata om henne. För att hon skriver ju brev till mig en dag. Och då så berättar jag alltid för mamma. Liksom, nu har bonusmamma skrivit ett brev till mig. Och då ibland förklarar lite grann vad det handlar om. Ibland inte. Så vi pratar ju om det ibland. Men vi pratar ju aldrig någonting om vad som hände efter bonusmamman.
Och ta in det. Alltså för dig. Som du sa innan. Du kan inte förstå det här. Ja, men att en person du aldrig skulle kunna tänka dig gör något sånt här. Vad kan du säga om det?
Alltså för mig är det bara sjukt att man växer upp med en person. Och liksom, hon var ju allt för mig. Hon var min bästa vän. Hon betydde så mycket för mig. Och sen bara att hon total vänder och bara kan döda någon, alltså döda en annan människa.
Vad mer har ni fått reda om på om det här mordet? Och har du fått någon information om hur hon sen har förklarat det här och så?
Ja, alltså jag har ju pratat med henne lite i telefon. Vi pratar inte så mycket om det här. Men jag vet om att enligt hon så är det inte hon. Enligt hon så var hon bara akut beroende av pengar. Hon har aldrig berättat för mig själv att hon har, om att hon har ett spelmissbruk. Hon har aldrig gjort. Men det är ju bevisat att hon har haft det. Så det enda hon, alltså hon säger bara att hon inte har gjort det här och att hon har nya grejer, nya bevis som gör att, som liksom bevisar att hon inte är skyldig till det här. Men det kommer ju aldrig fram, och det här har hon sagt, vad är det, tre år har hon sagt att det finns nytt bevis.
Hur känner du när hon kontaktar dig? Kan du känna att du tycker om henne?
Ibland gör det. Ibland när jag pratar i telefon med henne så är det så här, gud vad glad jag känner mig. För att hon frågar väldigt mycket om hur jag har det. Och sen vissa tider så känner jag, jag vill inte ha henne i mitt liv. Hon har slått mig så mycket. Men också det att hon är ju också hela min barndom. Jag kan ju inte heller, alltså jag och pappa pratar om det, att jag kan ju inte heller bara addera alltså de goda tiderna med henne. För att jag såg aldrig henne. Men samtidigt vill jag inte ha en sån bra relation med henne, för jag vill inte ha någon som är så uppenbarligen ond inom sig i mitt liv. Men hon brukar skriva till mig, och då, alltså det kan ju ta flera månader innan jag svarar. För jag vet inte om jag vill.
Tror du hon bryr sig om dig?
Ja, det vet jag att hon gör.
Du sa att du hade gått i PTSD-behandling.
Mm.
Nu, hur ser ditt liv ut just nu? Bearbetar du det här på något sätt?
Ja, alltså jag är ju klar med bearbetningen nu. Och jag mår mycket, mycket bättre. Innan hade jag jättemycket mardrömmar och jag kunde inte besöka platserna där allt hände. Men idag kan jag det. Ja, ibland har jag fortfarande mardrömmar. Ibland, vissa dagar kan jag inte besöka de här platserna. För de här platserna är ju i den orten jag bor.
Där du mött upp de här männen?
Ja, precis. Men jag tänker inte så mycket på det. Utan det har vissa stunder, typ, om någonting påminns om det, då tänker jag mycket på det.
Känner du att du lever ett bra liv idag?
Ja, efter allt jag gått igenom så känner jag det.
När du tänker framåt och så, hur tror du den här händelsen har påverkat dig och kanske kommer påverka dig i framtiden?
Alltså jag tror ju att den har påverkat både positivt och negativt. Det positiva är väl att när man går igenom något så dramatiskt i ung ålder så lär du dig så mycket om livet, om hur allt fungerar, och det är jag väldigt tacksam över, för jag har blivit så mycket mognare och jag vet hur jag ska tänka mer nu. Men det negativa är väl att om att jag liksom ska behöva påminnas om det här resten av livet, att om någon frågar mig, ja, hur var din barndom? Så ska jag säga, ja, nej, den var inte jättebra liksom. En bonusmamma blev mördare. Men samtidigt tänker jag också, alltså jag vet inte, det kommer nog vara positivt och mycket mer, tror jag. För man lär sig ju, och jag vet hur jag ska hantera vissa lägen.
Finns det någon rädsla kring de här männen? Att hon ska börja höra av sig igen?
Ja.
Kan du anmäla det, tror du?
Jag tror det. Och vi tog inte, jag gick ju på PTSD-behandling när vi var klara med det här. Då var ju liksom, det här var ju typ 1,5-2 år efter. Och då ville ju mina föräldrar polisanmäla. Men jag sa det, att det enda jag har är ju bara chattar. Det är inget, jag tror inte det räcker till åtal. För jag hade ju inget annat kvar. Så då så sa jag att det är ingen idé. För polisen kommer ändå inte liksom göra någonting eftersom jag inte har någon bevis.
Men skulle du känna dig rädd för att anmäla?
Ja, för man vet ju att om det räcker inte så långt som man vill att det ska räcka, så kan de ju börja höra av sig igen. Och det vill jag ju verkligen inte.
Finns det någonting annat du kan säga kring någon annan tanke eller någonting du kommer på som du tycker är viktigt att kanske lyfta fram igen?
Det är väl typ att man vet ju aldrig vad en annan person går igenom. Och att man alltid ska vara försiktig och visa respekt mot dem och liksom vara snälla mot dem. Och du kanske inte känner personen, men man ska alltid liksom vara trevlig och liksom, för att bakom sina dörrar så kanske personen liksom inte vill leva till exempel.
Men när du har fått det här som du sa, frågan om din barndom, hur agerar de?
De blir ju jättechockade. Jag vill ju helst inte prata om det här. Och frågan om min barndom, då brukar jag liksom säga att nej, det har varit bra. Men om det är personer jag liksom känner lite mer trygg med, då kan jag ju förklara. Och de förstår liksom ingenting. För att under det här själva grejen då, när hon blev häktad, då visste ju alla att hon var min mors mamma. Så alla liksom kom ju fram till mig och bara, hur mår du, liksom, hur känner du? Och jag visste inte vad jag skulle svara, för att jag visste inte ens själv hur jag mådde just då. Jag förstod ju ingenting vad som hände.
Fanns det någon form av också att du skämdes över det?
Ja, alltså man vill ju inte ha en bonusmamma som sitter inte för mord. Alltså så här, för att det var en gång jag åkte hem från skolan. Jag skulle gå på bussen i skolan och då var det en man som sa, du är hennes barn. Och då så slog han till mig. Så att jag skämdes ju också liksom över att jag kände henne så pass väl, att jag liksom hade bott med henne. Jag ville ju inte att folk skulle veta om det. Men nu idag så hade jag liksom kunnat säga det.
Är det något man ska tänka på som förälder när man tar in en ny människa i familjen? Finns det någonting du tror att man hade kunnat göra annorlunda?
Ja, jag tänker på det jättemycket. Och jag tänker att om man har barn och man vill träffa någon, då bör man vara otroligt försiktig. Samtidigt så här, man kan ju aldrig veta vem som gör vad. Har jag lärt mig vid det här laget. Men jag tänker också att barn är ändå barn, de ska ändå leva ett bra liv. Då får du ändå liksom vänta ett tag innan du kanske blandar in barnen i det. Men vi var också så små, så då är det ju svårare om man är mindre. Och kanske lättare när barnen är lite större, tänker jag.
Och följ Älskade Psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka ett DM på Älskade Psykopats Instagram.
Podplay, en del av